Det är första gången som jag arbetar med en produkt som går att mäta på en samhällenivå. Och det tycker jag verkligen liksom är spännande och liksom berättar ganska mycket om Hemnet liksom, och vilken roll en bostad har i svenskarnas liv.
Välkommen till Framtidspodden Kjellander och Björk och till vår samtalsserie The Digital 20s. Ett sekel har gått sedan det glada 20-talet, The Roaring 20s. En period som präglades av framtid, optimism, en konstnärlig dynamik, kraftig ekonomisk tillväxt och inte minst väldigt mycket jazz och väldigt mycket fest. För vårt nya 20-tal så vill vi bidra med tankar om vad det här decenniet kan innebära för oss människor. Ett decennium där teknologin genomsyrar varje del av våra liv. Därför så bjuder vi in en mångfald av hjärnor till samtal. Jag heter Andreas Kjellander.
Och jag heter Mats Björk. Och idag har vi bjudit in just en sån här hjärna till samtal. En gäst faktiskt, om jag ska vara mer specifik. Men innan vi presenterar vår gäst här så skulle jag vilja säga att den här serien gör vi tillsammans med Dun & Bradstreet. Det som tidigare hette Bisnode. Och som en ledande global leverantör av dataanalys så hjälper Dun & Bradstreet dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadriven samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företag och inte minst för oss människor?
Jag skulle vilja hälsa Francesca Cortesi varmt välkommen till podden.
Ciao!
Ciao, kul att ha dig här.
Ja, kul att vara här. Min första podden, det känns verkligen spännande.
Ja, super. Och vi är lika exalterade som dig, ska jag säga, att ha dig som gäst. Jag tänker att jag presentera dig för våra lyssnare och så sen har vi ett samtal och se vart det bär helt enkelt. Är du med på det?
Jo, spännande.
Härligt. Du är Chief Product Officer, CPO på Hemnet. Du har flera års erfarenhet av agil produktutveckling och att hjälpa företag att bygga egentligen framgångsrika produktorganisationer. Du har tidigare varit Head of Engagement och Retention på Stardoll. Stämmer det här, Francesca?
Jo, det stämmer väl. Alltså, jag tycker det är alltid lite kul att höra när någon pratar om mig själv. Liksom, vad det är som jag har gjort i mina år. Du beskrev där lite liksom, den som jag brukar kalla mitt svenska liv, so to speak. Jag är född och uppvuxen i Italien och jag flyttade till Sverige 10 år sedan. Och innan dess, jag vill bara berätta, liksom, jag kommer från en annorlunda bakgrund in i produktvärlden. För jag har pluggat filosofi och kommunikation, kanske en konstig grej man kan tänka sig. Och jag gjorde det i Milano, vilket är liksom i Italien. Och där sen jobbade jag i modevärlden. Så ingenting med det som jag gör nu att göra. Men 10 år sedan flyttade jag till Sverige. Och där började jag verkligen liksom göra alla grejer som du beskrev. Så liksom jag började jobba med olika produkter. Med liksom, jag jobbade med spel, jag jobbade med e-handel, provade med mitt egen bolag som inte gick så bra. Och nu är jag liksom på Hemnet och jag har varit på Hemnet lite mer än 2 år. Och där har jag liksom som roll exakt som CPO som jag svarar för hela produkten. Och det måste jag verkligen säga, liksom, det känns lyxigt. Att få jobba på Hemnet, alltså som produktperson, att jobba med en produkt som många svenskar har en personlig relation till, känns verkligen som en lyx.
Det är superspännande. Jag har redan använt appen typ 2 gånger idag, ska jag säga också.
Bra där.
Jag tror att din bakgrund kan komma till pass i det här samtalet, Francesca. För vad vi hoppas på att kunna bjuda på här tillsammans, vi tre, det är ju liksom att kanske titta öppna motorhuven på Hemnet lite grann och tillsammans med oss och våra lyssnare och förklara dels de rörliga delarna i den, alltså produkten Hemnet, men också lite grann där kanske bakgrunden inom mode i Milano kommer in, där hur användaren ska uppleva det här tycker vi är jätteintressant. För någonstans där uppstår ju värde och sådana saker då, kopplat till produktutvecklingen. Vad tror du om en halvtimme, 40 minuter med det?
Gud, alltså det är den bästa jag vet att prata om, produktutveckling och användare. Låter jättebra.
Ja, Jag måste börja ändå i filosofi. Vi, Andreas och jag, tittar på dig Andreas. Vi kategoriserar ju den här podden i filosofi. Vi tycker att det är tid för filosofi. Mm. Är verkligen tid för filosofi. Eftersom en stor sån här kraft förändrar förutsättningarna och därmed beteenden och därmed uppfattning om världen nu. Och då pratar vi digitaliseringen. En annan stor är ju klimatet. Så båda de två krafterna gör ju att det är god tid för att ha samtal om vad vi ska bygga. Och där har ju filosofin sin plats. Så 100% relevans i bakgrunden tycker jag, bara som en spontan kommentar så där.
Jo, alltså jag också tänker liksom, alltså kanske jag jobbar, så jag jobbade i den här världen, alltså produkt och liksom digitala tjänster i 10 år, och liksom man kanske har en mental bild att man behöver att gått igenom vissa steg som ska vara, man behöver att plugga tekniken, man behöver att gjort ditt och man behöver att gjort dott. Men jag tänker liksom snarare tvärtom, att det är jättebra om vi har folk med olika bakgrunder. Och jag håller verkligen med dig Mats, liksom att, alltså för mig liksom filosofi, att jag pluggade det när jag var ung, nu att jag känner mig, alltså när jag var en ung tjej. Alltså det verkligen gjorde att jag har olika mentala modeller att jag kan använda när jag tänker på problem. Eller liksom, vad ska vi lösa, varför, för vem? Hur gör vi den här, den vi jobbar med, hur kan vi skapa en bättre, alltså kanske lite ambitiös, en bättre värld med det som vi gör?
Ja, jag tänker så här, vi håller den tanken och utforskar den, men vi startar ändå med, kan du inte du beskriva vad Hemnet är om man nu inte har kommit i kontakt med den?
Jo, de tre lyssnare som... Nej, men jag tänker... Nej, alltså jag skojar. Nej, jag skojar bara. För alltså en grej som jag tycker är jättespännande sedan jag började jobba på Hemnet. För svenskarna, eller de som bor i Sverige, när jag säger men jag jobbar på Hemnet, det räcker. Jag behöver inte säga ett ord till. Men med skillnaden, när jag pratar med min mamma, familj och vänner, där behöver jag förklara lite mer. Så Hemnet här är liksom Sveriges största bostadsplattformen. Där håller jag liksom lite. Bostadsplattformen, det är helt enkelt platsen där man går när man vill köpa sig eller sälja en bostad. Om man skulle förklara Hemnet lite kort, skulle jag säga så.
Kan man ge jättebra. Lite, ja, det är jättebra förklaring. Om man ska ge lite siffror då, om man vet exakt vad Hemnet är, jag tror mig tillhöra den skaran, men däremot kanske inte har en känsla för liksom, hur stor är plattformen? Jag såg 60 miljoner besökare liksom varje månad. Men vad finns det för, kan man beskriva Hemnet i data kanske?
Gud, absolut. En siffra som jag själv tycker är spännande, som vi brukar ta upp, är att liksom i snitt varje svensk som är äldre än 16 att spendera mer än 38 minuter med Hemnet under ett år. Och det är liksom, jag tänker, varför tycker jag det är spännande? För alltså, det är första gången som jag arbetar med en produkt som går att mäta på en samhällenivå. Alltså det är inte varje gång man kan säga att alla svenskar liksom har använt ens produkt. Det brukar vara, du vet, lite mer specifik målgrupper. Och det tycker jag verkligen liksom är spännande och liksom berättar ganska mycket om Hemnet liksom, och vilken roll liksom att en bostad har i svenskarnas liv. Om man har lite mer, liksom, om det är 38 minuter, inte berätta så mycket. Liksom, vi har mer än 60 miljoner liksom, besök per månad till våra apparna och webb. Men också jag tänker liksom, den som jag tycker är mest spännande är att tänka alla olika intressenter som använder Hemnet och siffrorna kring det. För vi ser oss som en, alltså vår vision är att vara en nyckel i bostadsresor. Ja. Och bostadsresor är från olika håll. Man har säljare, man har köpare, man har mäklare, man har de som bara kanske intresserar sig av bostaden, man har bostadsutvecklare och olika andra partner. Liksom. Och vi vill vara med i alla de här resor och hjälpa till och försöka liksom effektivisera marknaden. Och när man kollar på alla olika liksom, siffror där kring våra målgrupper. Alltså vi har, alltså nu är det lite show-off här känns det som.
Men, go for it.
Det är inte ofta som, men alltså vi har mer än 90% av både säljare och köper som säger att de vill använda Hemnet och går till Hemnet först. Vi har alla liksom, de flesta mäklare är jättestor liksom partners och jätteviktig för oss. Vi har alla banker som är på Hemnet. Så man kan säga liksom, med de siffrorna är att vi har en jättestor förtroende av liksom alla våra partners och inblandade i bostadsresor.
Och det tycker jag är jättebra, otroligt bra beskrivning. Det är den liksom filosofiska nerven, säger jag då, i dig som faktiskt också beskriver det här i ett så pass stort liksom förtroende. Jag gjorde en snabb överslagsräkning nu. 60 miljoner liksom måntaliga, det är någonstans, om man tänker på dygnets vakna timmar, 100-150 000 besökare som plattformen kommer ha under det här poddsamtalet. Enbart.
Så att det är spännande.
Otroligt, ja. Otroligt häftigt. En annan siffra som jag hittade, den här är då från USA, så vi får ta den med en liten nypa salt eftersom vi har haft olika typer av lockdowns nu under pandemin. Då. Men där har man kommit fram till att amerikanen då spenderade i snitt 9 timmar mer i sitt hem varje dag. Mm. Vad har du för tanke kring den här liksom enorma, ska vi säga, skillnaden i relation till våra hem? För att Hemnet och hem är ju liksom, de är ju systrar här. Arbete och skolarbete, hemifrån liksom i Teams och Zoom. Det verkligen förändrar ju hur familjer ser på utrymme och liksom privatliv. Vad har du för egen upplevelse kring det här?
Jo, jag tycker alltså den 1,5 år nu under pandemi, jag tycker liksom vi alla blev liksom mycket mer förälskade och började hata samtidigt våra egna lägenheter. Alltså det är den känsla jag har. Jag har aldrig varit så mycket i min lägenhet. En kuriosa liksom, när jag köpte min lägenhet, första lägenhet här i Stockholm, jag köpte en lägenhet som har en stor balkong. Och tänkte jag, okej, varför då? Alltså varför i Sverige ska jag köpa en lägenhet med en stor balkong? Alltså jag är från Italien och går inte ut om det är inte mer än 30 grader. Vilket är typ 7 dagar under året. Och det var, varför ska vi göra det? Jag har aldrig varit så glad att vi hade en balkong, för det känns som vi har liksom en extra rum i lägenhet. Men samtidigt jag tänker liksom, jag sitter liksom varje dag nu på min köksbord och arbetar. Vilket det blir, alltså ni alla känner till, det blir svårt att liksom dra gränser. För man gör allt genom samma plats. Vilket gjorde så att liksom man börjar fundera mycket, mycket mer på sitt boende. Och det har vi också märkt. Liksom. Svenskarna har alltid varit, alltså, apropå alla siffrorna som jag slog om Hemnet. Alltså det är också ett tecken av en stor intresse. Alltså svenskarna är extremt intresserade av bostäder generellt. Och det har varit ännu mer nu under pandemin. Vi har sett en extrem liksom, ökning i intresse. Allt som går, liksom, kanske man är hemma, man vill liksom, göra om. Vi vet att många använder hemmet för att inspirera sig. Till exempel kolla in och inredning. Allt den biten. Man vill också kanske börja tänka, okay, behöver jag en, liksom, inte vet jag, utomhus någonting eller en större lägenhet. Det är helt nya krav som kommer in. Och vi har faktiskt märkt såna trender. Alltså det är jag tycker det är jättetydligt nu. För alltså vi får se hur det blir efter pandemi. Men till exempel, alltså, det finns en extrem intresse för villor. Det finns också liksom en annan grej som vi har märkt, ett fritidshus. Alltså man brukade ha liksom, stor intresse under sommaren och sen det planerade ner liksom, under höst och vinter. Men det var inte så i förra året. Vilket är också en tecken att kanske man börjar tänka om. Du vet, man kanske inte kan resa så mycket och allt den där. Så jag tror att liksom, personlig åsikt, att liksom, vi alla blev mycket mer intresserade av våra bostad, vår hem. På grund av att vi behöver spendera mer tid där. Och ja, det har vi också märkt.
Det finns ju en större liksom trend som Andreas och jag har resonerat lite grann om i andra sammanhang. Och det är ju att förväntan som vi har på vårt hem blir annorlunda. Den tycker jag du är inne på nu, Francesca. Ett sånt exempel beskrev du. Det är ju att du sitter vid köksbordet och arbetar. Så den stora trenden, den brukar kunna kallas hybrid work. Alltså att vi går till ett samhälle där privatliv och arbete blandas ihop i större utsträckning. Vilket ställer både nya krav på hur vi bor, men också hur vi arbetar. Så den blir ju väldigt, jag tänker att ni ligger ju liksom i frontlinjen för att se de här beteendena, och du i synnerhet som, tänker jag då, som produktchef, att anpassa sig till de här nya beteendena. Finns de här uppe som post-it-lappar någonstans vid ditt köksbord nu, liksom de här förändringarna? Har ni liksom fått grepp på dem, eller har ni, vad blir det för fråga kring det här? Vad ser ni själv kring hybrid work? Öppen stor fråga. Har ni någon plats att spela i det?
Jo, alltså jag tänker lite liksom två olika grejer som jag fick i huvudet när du pratade. För den ena är alltså hybrid work. Jag tycker också vi behöver, alltså det som pandemin har gjort är att det har accelererat extremt mycket. Mm. Och liksom, det är liksom en trend, men också liksom jag skulle kalla det som ett behov. Mm. För liksom, för de företag som inte anpassar sig, de kommer säkert tappa. Alltså jag tänker liksom i techvärlden, liksom, det börjar bli liksom nästan en förväntan att man har mer flexibilitet. Vilket betyder då att man kanske kan flytta liksom från stan, eller liksom man kan, eller man behöver liksom ha en extra rum för att ha sitt kontor. Men jag också tänker liksom, det finns en annan aspekt, apropå liksom en filosofisk bakgrund, som man ska inte underskatta. Liksom. Det är hela det med både liksom alltså välmående. Ja. Alltså liksom, om man är ensam, om man bor ensam, om man inte får möjlighet att träffa kollegor. Det kan vara problematiskt. Men också liksom, jag tänker liksom mycket med hur vi arbetar med produktutveckling och liksom är en teamdynamik, vilket vi har definitivt jobbat med under pandemin. Alltså verktyg börjar bli bättre, men det är fortfarande inte samma, jag kanske är old school, man är van, det är också liksom en van grej, men man får inte exakt samma effekt, så jag tänker liksom lite i det ligger någonting, vi behöver typ lite testa oss framåt, tänker jag, för att se vad det är som funkar bäst. Men definitivt, jag tänker liksom att vi monitorerar på Hemnet, apropå post-it-lappar, är liksom, vad är de nya behov som de som letar en bostad har? Till exempel, inte vet jag, det blir viktigare att ha liksom, istället att ha förskolor eller skolor eller liksom grön område, eller kanske tunnelbana blir viktigare, för då kan jag liksom flytta lite mer utanför stan, men det är lätt för mig att ta mig i stan de gånger jag behöver. Alltså sådana grejer monitorerar vi. Och det är liksom, som sagt, jag tycker sådana trender behöver man vara lite försiktig. Och liksom vänta lite i data innan man agerar, men det är det som vi monitorerar.
Du ser något spännande där när du pratar om, du nämnde bland annat liksom fritidshus. Vi kommer ju ofta tillbaka till de här stora makrotrenderna i podden med liksom digitaliseringen, klimatet, globaliseringen och urbaniseringen. Här är man ju väldigt nyfiken att tänka, just när du nämnde liksom det ökade liksom antalet folk söker fritidshus, om det finns någon form av liksom mottrend till urbaniseringen i att data i hur vi aktivt liksom söker oss ut från städerna, eller om det också är en värld som Mats beskriver, att det är en form av liksom, tycker jag, hybridisering, att de som har möjlighet köper också ett fritidshus för att kunna ha både och.
Jo, alltså den här tycker jag personligen blir en jättespännande trend att följa liksom globalt. För i Sverige vi ser Stockholm som en tech hub, men det är inte som Silicon Valley. Så Silicon Valley är faktiskt liksom, det är bara byggt baserat på att folk ska vara fysiskt där. Alltså om ni tänker på det, alltså det är inte en stad. Det är inte att de är i Los Angeles. Alltså det är liksom kommit från techvärlden. Men där liksom värdet är att vara de fantastiska kontor från Google eller Facebook eller alla sådana som ligger där. För oss i Sverige, jag tycker liksom det finns en, alltså i våra stora städer, alltså Stockholm och Göteborg, alltså det finns andra typer av grejer som man får från att bo i stan. Okay. Som är inte bara kopplat till kontor.
Nej.
Så vi har inte sett liksom, det vi har sett, tidig data som sagt, är att vissa börjar flytta från innerstan till grannlän eller grannkommun. Och det är lite kopplat, alltså till exempel vi har sett från Stockholm, det är Lidingö eller Nacka. Alltså det är inte att man flyttar till landet om man vill säga så. Men det är mer liksom man kanske vill ha lite mer utrymme, man vill ha en utomhusbiten av sitt hus eller lägenhet. Och i samband att man kanske inte behöver vara in i stan varje dag i veckan. Och då kan man tänka sig att kanske de 2-3 dagar som jag behöver vara inne, det är helt okej att pendla. Och jag är mer öppet. Så det har vi, sett. Men jag har personlig åsikt, jag kanske är helt fel. Jag tycker liksom i Europa, våra tech-hub, de är i städer där det finns mycket annat. Alltså de som bor där, inte bara bor där för arbete. Det finns allt från liksom restaurang, butiker, museer, you name it. Men jämfört med Silicon Valley, det tycker jag kommer bli intressant att se om det blir en stor skift.
Verkligen.
Och den är, för nu, jag reagerar lite grann på det. Jag tycker du nyanserar det här jättebra. Det här stora begreppet hybrid work, vad blir det? Vad blir det av det då? För det är ju, det här kan vi ju gräva i länge, det är ju jättespännande. Jag tror att, jag började tro att du har rätt åt det där. Att du tänker att det kan vara en separation beroende på hur man har konstruerat städerna. Och i USA och i Europa är de olika konstruerade. Det är olika drivkrafter bakom varför staden finns liksom. Och det kommer självklart också reflektera hur beteendeförändringarna eller hur man står sig i en sån här hybrid work-trend. Det tror jag också. Och jag tycker mig ha fångat upp också i blogginlägg och liknande. Jag har ingen bra källor nu. Just att San Francisco töms lite grann. Att det syns i deras marknad. Jag har inga exakta källor på det. Och det makes sense på något sätt att det blir så. För det är höga levnadsstandarder och liksom det... kostnaden för att bo, leva och existera i San Francisco är ju betydligt högre än i Stockholm, och då kan man ju ändå känna av det i Stockholm lite grann. Så jätteintressant observation.
Jo, och samtidigt jag tänker liksom Google, om ni har läst liksom senaste, alltså vissa av de här stora techbolag, de var jättesnabba i början av pandemin och säga nu är alla remote forever, vi ses aldrig igen. Och sen jag tror att man började märka olika, alltså man började märka att det finns också liksom en stor kraft att ses. Och Google till exempel började göra om sitt kontor för att liksom göra så att folk vill komma. De kommer inte gå tillbaka till 5 dagar i veckan heller. Men då kommer ändå inte öppna upp till hela världen. Det kommer lite bli en motkraft. Börja bli då viktig förfarande att bo nära Silicon Valley. Det blir spännande att följa helt enkelt.
Jag tycker på så här produktledarskapsrollen så tydligt liksom kommer fram i dig när du också pratar behoven här. Städer växer när fördelarna med att människor möts uppväger liksom nackdelarna. Och det är ju verkligen kopplat till våra, ja men, vilka behov vi har helt enkelt.
Tillbaka där då till just ditt behov som produktchef att mötas. För nu har vi behövt hantera det här på distans från våra köksbord och våra poddrum på något sätt. Och nu kanske vi går till ett läge där vi kan mötas igen. Och vad tappade du i kommunikationen? Om vi tar pandemiskärningen först. Vad hände? Vad behövde ni göra i teamet för att liksom kompensera att ni inte träffades? Och vad har ni lärt er av den här distansarbetesperioden? En sån nördning först.
Jo. Alltså den som jag tycker ändå var extremt fascinerande är liksom, det var den 13 mars tror jag, att vi har varje onsdag, vi har en all hands eller en frukostmöte där vi alla träffas. Och då var vår chief communication officer, hon heter Jessica, och hon sa, men hörni, ta hem dator bara liksom för säkerhets skull. Vi kollar lite vad som händer, men det kan vara att ni behöver jobba hemifrån. Alla tog med sig dator. Och från den dagen, vi bara liksom, från den kväll där vi skrev okej, den här pandemin började liksom utom kontroll, vi behöver ta vår ansvar. Vi faktiskt, det var utifrån en samhällets ansvar att vi valde verkligen tydlig. Och det kommer från mig, det var verkligen närmaste, nära mitt hjärta. För liksom Italien, de var 2 veckor innan oss. Mm. Och jag så, alltså, de var redan i lockdown, jag fick lite panik, ganska mycket känslostyrd som jag brukar vara. Och jag var, okej, men här behöver vi ta ansvar. Och det var utifrån den ansvar, perspektiv, att alla liksom borde jobba hemifrån. Från en dag till en annan. Alltså, ni kan förstå. Vi alla, vi är ungefär 120 pers som jobbar på Hemnet. Alla var på kontoret. Vana att vara på kontoret 5 dagar i veckan. Att kunna bara liksom prata med sin kollega jättesnabbt. Mm. Och alla var hemma. Och jag tycker det som var fantastiskt. Alltså, jag är bara så glad alltså, för vår organisation. Alltså, det funkade. Alltså, det är den första liksom, eureka moment. Alltså, det funkar. Mm. Punkt. Det är redan någonting. Alltså, det hade jag inte bettat på att det funkar typ i Italien. Alltså, du vet, det finns liksom både alltså, själva bolaget, att vi har en digital produkt. Vi har ingen som behöver faktiskt vara fysiskt där. Mm. Och också liksom teknologi. Alltså, alla har wifi hemma. Alla kan ha, liksom, det går att ha ett videomöte. Och sen den andra grejen som jag tänker är att vi var supertydliga från våra med tydliga regler som alla bara följde. Alltså, om det är ett möte, det är alltid video på. Alltså, så man ser varandra. För det är den enda, även om det är screen to screen, det är ett sätt att se sina kollegor. Och det funkade. Och jag måste bara säga, alltså, den stora takeaway är att det går. Sen månad efter månad efter månad och nu ett år senare. Man ser också att det finns vissa grejer som är inte optimala. Jag tänker till exempel under pandemins gång. En grej som vi märkte direkt i produkt, jag och alla mina PM:ar, är att man har en roll där man behöver vara lite, alltså, mitt emellan. Alltså, man ska prata med teamet, man ska prata med stakeholders, man behöver ha liksom helhetskoll. Det blev i början extremt många möten. Extremt många möten. För liksom, det finns ingen den här, kan vi ta 5 minuter och synka? Det finns inte det. Om man ville synka eller veta eller prata, det var ett möte. Då det vi gjorde, vilket jag tyckte var smart, är att vi tog en kurs faktiskt. Hur man kan ta, om man kan använda den här distans på en, hur kan man arbeta på en annat sätt på distans? Och det vi lärde oss då, vilket jag tycker är intressant, det var lite ställa om hur vi tänkte, är att man kan kombinera en synkron bit av jobbet med en asynkron bit av jobbet. Så istället kanske att ha liksom massa möten, det är vissa grejer som man kan skriva och sen den andra personen svarar efter. Det finns materialet till exempel till workshop. Man kan förbereda, vi började använda typ verktyg, man kan förbereda en whiteboard. Och sen skickar iväg och ber folk typ att tänka innan. Så den här, jag kanske varnar, ideation som man gör i början. Man behöver inte göra det alla på samtidigt. Det går. Sådana grejer. Men sen den som jag saknar, det är ett jättelångt svar som ni får från mig. När vi pratar produktutveckling, jag kan prata om den här många gånger. Långt som helst. Men den som vi saknar tycker jag är lite liksom... Jag saknar från mitt perspektiv, alltså när vi kickar igång en stor arbete, eller vi gjorde en sånt, liksom, vi byggde en ny produktstrategi förra året. Och själva kick-off, där man vill ha liksom, lite mer avslappnad, direkt reaktioner, man vill också läsa rummet på ett annat sätt. Det gjorde vi faktiskt, det var som tur väl tajmat och man kunde träffas då. Det var i oktober där vi hade liksom, vi kunde förfarande. Det gjorde vi fysiskt. Och det var, tycker jag, liksom nyckel för att sen kunna göra allt annat digitalt. Och, eller liksom, man är i produktteamet, man vill bolla snabbt idéer eller prototyper eller sådana grejer. Det går att göra digitalt, men det är förfarande personlig åsikt. Lite enklare att göra det fysiskt.
Jag tänker jag ska be dig att förklara vad en produktchef gör och en produktägare och lite sådana saker. Men först vill jag bara ge en snabb reaktion, bara en insikt som jag fick rakt av, som du gav nu till mig. Och det är ju den här, jag känner igen mig precis 100% i min vardag när du beskriver liksom dina erfarenheter här. Självklart kan man göra ideation på, det behöver man inte göra samtidigt. Och att den tanken inte har kommit in i mitt huvud som gör det här nästan varje dag. Bjuder in till workshops med post-it-lappar och med digitala. Att man måste vara det samtidigt. Liksom, för att min mentala modell, den är fysisk där. Det är det där fysiska rummet och jag tänker en fysisk whiteboard och det som sker i det fysiska rummet måste se exakt likadant ut digitalt. Och då sätter jag ändå rätt hög prestige kring att kunna tänka i nya mönster. Men jag hade inte fattat den. Och den är jättebra.
Jag fyller i. Jag tycker verkligen det här att om man alltså, jag jobbar ju också själv med idéer. Alltså att idéer som liksom uppstår när människor möts, kan ju, det här mötet kan ju se ut på så många olika sätt. Jag menar, det är synkront, det kan vara asynkront. Jag tycker också på ett snyggt sätt utmanar vad faktiskt ett möte är. Man kan ju också ha en form av liksom prestationsångest till att det där mötet är viktigt. Det är då vi ska lösa det. Ja, men vi vet alla och vi känner alla att det är inte då det löses. Det är då vi träffas och det är då vi ses. Men idéer flödar liksom, oberoende av liksom, mötesgränser på något sätt.
Jag tänker lite när ni säger, jag blir glad bara. För liksom, vi gick igenom den processen och den som jag själv liksom, upplever. Att liksom, med den här pandemin, vi gick in med autopilot lite. Liksom, vi försökte översätta det vi var vana med i ny kontext. Men den som jag märkte är liksom, okay, den som vi brukade göra som funkade jättebra. Så vem är som inte gillade att sitta där med post-it-lappar och ha lite ideation? Det funkar inte längre. Nej. Och det var lite liksom för mig och lite en unlearning. Okay, hur kan vi göra det på ett annat sätt? Och vad är som kan vi göra på ett bättre sätt? Vi har gjort liksom den här med produktstrategi också liksom, när vi tänkte... Okej, jag tänkte så här, okej, vi gör produktstrategi och gör vi det remote och det var första. Men sen, hur kommunicerar den här? Hur kommunicerar jag den här till 70 pers? Och göra dem engagerade när vi kan inte ens möta? Då behöver man tänka om. Och det blir lite nyckeln.
Du ser ju, filosofi och kommunikationsbakgrunden används ju hela tiden.
Ja.
Det är bara den första tanken. Men kan du inte, liksom, om man lyssnar på det här och är lite osäker på vad gör man liksom som en CPO? Kan inte du beskriva liksom en inflygningsvariant av det?
Får jag dra en lite skämt här? För alltså, förlåt. För när jag, liksom, när jag började liksom... Jag flyttade till Sverige och som sagt, jag började med digitalt. Liksom. För när jag var i Italien, min mamma, hon typ fattade, okej, hon jobbar med mode och hon gör liksom event. Man kunde typ, men det här är en catwalk, okej, jag fattar. Och när både mamma och liksom mina kompisar, vad gör du? Och när jag, så, du vet den här How I Met Your Mother, ja, det finns han som heter Barney som ingen vet vad han jobbar med. Det är typ jag, ingen vet vad jag jobbar med. Men en CPO, eller liksom, vad betyder att jobba med produktutveckling? Jag som CPO är, alltså, om man tänker att ämnet som produkt, så, jag ser att mitt ansvar är att förstå liksom, vad är olika, alltså, förstå från den ena sidan, vad är vi på väg som business? Alltså, det är klart att vi är liksom, en kommersiellt liksom, verksamhet. Så man har mål, man vill liksom, till en viss riktning. Förstår liksom, vad är som vi vill där, vad vill man åstadkomma. Och sen översätta det i liksom, kundbeteende. Så om vi vill nå dit, vilken kund behöver vi prata med och vilken beteende behöver vi skapa för att komma dit. Så jag ser produkt, det är min egen tolkning. Men som grundas, nu är jag ju verkligen nördig. Men en person som jag ser upp till är Marty Kagan. Ni kanske hört talas om honom. Och jag tycker liksom, produkt och produktutveckling är sättet liksom, att hitta rätt lösningar för kunder på ett sätt som funkar för affären. Så liksom en lösning som funkar bara för kunder är inte för affärer är inte bra. En lösning som funkar bara för affärer och inte för kunden är inte bra heller. Så där vi är där lite, alltså brygga de här två världar. Så skulle jag beskriva produkt.
Jättebra. Ja, elegant dessutom. På ett bra sätt. Och bara för att, jag ska bara bolla lite grann kring det. Jag ser ju, jag är nästan förstörd. Jag är nästan product-led organization förstörd i mitt tänkande. Jag kan nästan inte tänka att man skulle kunna jobba på något annat sätt. Förstår du? Mm. Liksom så jag tar nästan alla verksamheter tänker jag att, men vad är produkten? Och då tänker jag liksom från det där product-led mindset, liksom teorierna som är kopplat till det här också. Och jag vet inte om det är rätt väg för alla verksamheter, men det är så jag ser att det där mötet finns. Även om du producerar cellulosa-baserade produkter såväl som liksom köpupplevelser, eller att man ska stötta bra köpupplevelser kring bostäder, så finns det ett product-led perspektiv, tycker jag. Tror att den här går att översätta liksom, kör jag en dikeskörning här eller går att använda det här i alla verksamheter, tror du?
Jag tycker det, alltså sen, för det är alltid, man kommer alltid ha någon som, alltså en kund, och då behöver man förstå kundbehovet först och vad, alltså också liksom en grej som jag tänker, alltså det går att översätta i alla verksamheter, vågar jag säga. Samtidigt det som händer, och det händer oss också, det är inte att vi är perfekt, det händer mig också, att ibland vi tar en liksom inifrån ut perspektiv, och det är det som blir farligt liksom. Du vet, men jag fattar den här kundbehov, eller den här tror jag är kundbehov, och börjar bygga massa kring det, eller liksom tror att jag kan styra en beteende på ett sätt att jag vill, där det kanske inte går. Eller alternativ att jag ser att jag tycker att det finns ett jättestort problem. Och då bygger jag en lösning för det. Och det visar sig att det var inte ett problem värt att lösa. Nej. Alltså sådana grejer tycker jag liksom är lite när man... När Marty Kagan möts reality. Är liksom där man hittar liksom... Jag tycker grund och botten, det är många som gillar att tänka liksom kundstyrd. Men sen och det är många som gör det. Men sen jag tänker man behöver också tänka att inte vara förälskad i sina idéer. Att faktiskt prata med kunder. Att liksom inte ta en inifrån ut perspektiv. Att validera idéer och så vidare. Det blir det där som det blir svårt.
Mm. För den resa som jag upplever då som liksom Hemnet-användare... att ni är inne på, förutom en större resa såklart kring business och börsintroduktioner och sådana grejer, det är resan från, precis den resa som du beskriver, från att vara kanske inifrån ut, att vara liksom en presentatör av data, till att mer vara, ska vi säga, en datatolk. Alltså en datatolk för de som använder Hemnet, en datatolk som liksom svarar upp på ett snyggt sätt till liksom mina behov som användare. Går er roll mer mot att vara, ska vi säga då, en betrodd rådgivare och liksom en strategisk expert, oavsett om du ska sälja eller köpa hem, snarare än den här bara presenterar vi data här på liksom, det här är grönområdet, det här är förskola. Jag tänker mer, förstår du vad jag gräver i här?
Jo, jag förstår. Först blir jag glad att du säger, men när jag använder Hemnet, jag ser att ni tänker på mina behov, det gör mig bara glad. Ja. Alltså det, jag bara, take it in. Det är bra. Det har vi gjort ändå ett bra jobb där. Nej, men jag tänker liksom, för oss det är en balans såklart. Ja. För vi här, alltså man ska tänka liksom att vi jobbar med bostäder, och många gånger bostäder är någons persons största affär i livet. Och jag tänker att liksom, även om vi ser jättemycket digitalisering kring det, jag tänker att man kommer alltid vilja ha någon som håller sin hand. Man vill ha en rådgivare, en expert. Och vi ser att mäklare är en nyckel i den. Vi ser att mäklare är expert. Och det är de som kan marknaden bäst. Vår roll som Hemnet är att presentera marknader på ett tillgängligt sätt för alla.
Mm.
Och det gör vi liksom till exempel med olika feature i produkten. Till exempel nu har vi precis lanserat, om jag ska ge bara en konkret exempel. Vi har liksom slutpriser för många bostäder. Och liksom tills ett par veckor sedan, det vi gjorde, vi presenterade en lista med bara olika slutpriser. Alltså, så kunde man gå igenom som användare och se.
Mm.
Och nu istället vi presenterat en graf som ger det lite mer lätt att tolka data. Mm. Men vi säger inte om det är bra eller dåligt, för den här är lite mer komplex än data. Den behöver man prata med mäklare om man vill ha liksom den perspektiv. Så jag tycker vår roll är att ge data till användare som de kan känna sig säkra och trygga för att ta ett beslut. Det är vår roll. Men sen vill man ha expertrådgivning, då tycker jag liksom i bostadsaffären man behöver prata med mäklare.
Mm. En kontring på den då. Jag tänker hur, om man pratar mognadsgraden hos användarna. Hur mogna är Hemnets liksom användare att fatta de här datadrivna köpbesluten? Kommer vi göra det när vi köper dem hem, eller är det alltid så här man fastnar för den där liksom nostalgiska hammocken i sekelskiftes liksom trädgården, och så förbi ser man liksom den här, ja men det dyraste du köper nu liksom i det här området. Mm. För där tänker jag också att det tangerar ju en viss liksom mån din bakgrund också inom mode, att känslor styr extremt. Mm. Hur datadrivna är era användare?
Gud, alltså jag tänker liksom generellt, alltså om inte bostadsköp är känslig och känslomässig, då har vi en annan typ av problem. Nej, men jag tänker liksom, det är, alltså vi ser och vi vill liksom ge data för att faktiskt man känna sig säkra, och vi ser att folk liksom, en grej som vi märkte att folk liksom kolla på de här slutpriser, använder de här graferna, vill se vad det ligger i området, vill liksom faktiskt ha alla fakta liksom, ja. Så att de känner sig, okej, den här är faktiskt för mig. Mm. Så det är ena bit, alltså man ska verkligen ha alla verktyg för att ta sitt beslut. Där tycker jag definitivt att sen varierar ganska mycket från människa till människa, såklart. Men sen det finns en andra, alltså en andra sidan av den här, tycker jag, i Sverige, om man tänker på det. Vi köper bostäder för att bo. Alltså det finns inte liksom den spekulationmarknaden som finns kanske i USA, Italien, andra delar av liksom Europa eller världen. Om man använder inte bostäden som liksom en, vad kan man säga, för att liksom tjäna pengar.
Nej.
För om man, alltså i den typen av transaktion, då kanske lite, man är lite mer rationellt.
Ja.
Men man, i Sverige, man köper en bostad för att bo. Mm. Det är klart att det blir känsligt. Det är klart att liksom det är liksom den där grejen som jag fixerade. Att liksom det gör så att jag lägger en bod till och en bod till. Alltså det tycker jag inte vi kommer komma ifrån faktiskt.
Nej.
Bara en passning till dig, Andreas. Någon smart sa att rationalitet är också en känsla. Det är liksom bara, det är ju liksom en motorn är ju känslor för oss då. Jag måste nörda tillbaks kring produktägare och produktutveckling. Och egentligen reagera på det du var inne, någonting som du var inne på innan. Den första som jag tycker du säger jättebra, det är ju att man inte ska förälska sig i sina lösningar. Man ska förälska sig i problemet som man ska lösa då. Lägga till på det som du sa. Och det är ju en jättebra ansats. Alltså att ständigt hålla sig nyfiken kring behov. Om man bara gör det skiftet i huvudet, tycker jag. Den andra, den är mer, det måste jag göra mig lite sårbar och säga att jag, för mig personligen var det så viktigt att få komma med bra lösningar eller bra idéer i konferensrummet. Så jag stannade länge i konferensrummet innan jag gick ut och började exekvera och göra ut lösningen. Så ja, det enda som egentligen hände är att jag förlängde och fördyrade feedbackloopen tills man insåg att jag hade haft fel. För det har jag ju hela tiden. Det är det man har. Så det var bara reaktioner på när du beskrev produktägandet. Hur viktigt det är att formulera, att se saker som hypoteser. Och snabbt falsifiera eller validera att man är rätt ute. Make sense om jag beskriver det på det sättet, Francesca?
Jo, jag tänker liksom den här är en balans. För liksom det jag vill säga liksom, ibland alla vi tenderar att egentligen älska problem eller älska lösning. Det är lite, jag säger, there's two type of people. typ, förenklat jättemycket. Men liksom, jag tycker ett, det är viktigt att liksom beskriva både från problemet eller om man vill säga, vi brukar kalla för möjlighet, opportunities. Alltså, det får lite mer positivt, men det är samma grej. Och varför vi ska liksom börja att utforska den här området. Vad är viktigt med oss? Men sen tänker jag liksom mycket, liksom, det är sällan att man ser att man inte löser rätt problem. Man kanske inte gör det på ett tillräckligt bra sätt. Så där tänker jag att man verkligen behöver göra exakt det du beskrev. Alltså, testa så snabbt det bara går. Och liksom upp med alla idéer. Så mycket, alltså så många som det bara går, ta in, gå och prata med användare och liksom testa, och de test kan vara jättesnabba grejer, alltså det kan, vi till exempel arbetar liksom med prototyper, eller vi använder, ja, om ni jobbar med produktutveckling, typ Figma, vilket är jättelätt att göra grejer i. Vi träffar användare varannan vecka. Vi kör också internt, vi kallar det för speedback, vilket jag tycker, alltså den namnet tycker jag var helt spot on. Det var inte jag som satt den. Det var redan på Hemnet innan min tid. Och det är då liksom man visar en idé eller en skiss eller någonting till sina kollegor. Och liksom snabbt får in, liksom. Från det kan man också få jättesnabba grejer. För att sen, om man iterera, kanske komma fram till en lösning. Och då, där tycker jag blir svårt. För liksom, ibland måste man kill your darling. Och det är det liksom, okay, när man börjar vara där som vi vill åstadkomma. Har vi inte dit, tyvärr. Vi behöver gå vidare. Och där kan bli en svårt och känslosam stund. Som du säger, alltså, tänk på det när du var i den konferensrum. Du har ansträngt dig så mycket för du ville ha en bra idé. Du liksom tänkte genuint att det var en bra idé. Det var en perfekt lösning från allt du visste, från kunskap och så. Och sen du till och med kanske fick lite positiv första feedback, började bygga på det, kanske byggde ett par veckor på det. Och sen visade det sig att det är fel. Många gånger det vi vill göra är att bygga vidare. Och tänka, okej, det var fel för att vi inte gjorde den här. Eller vi kan förbättra på den där. Nej, man ska kanske tänka om. Och det är det som är den mänskliga biten i produktutveckling som är svårt.
Men där har vi också jätteintressant, en snabb reaktion på det. Sen jag ska släppa det sen, men jag tycker det är så kul att prata med dig om det här. Det är väldigt mänskligt. Att investera i, liksom, annars hade vi inte haft begreppet kill your darlings. Ja. Det är den ena grejen jag tänker. Den andra är att när vi möter upp vår publik och får feedback på våra avsnitt, då har vi ett spann av mognader mellan att man antingen förstår direkt när du beskriver det här, då förstår man miljön, man vet allt som ingår i det, man förstår kulturen, man känner in det. Men sen finns det också de som ser att det är det här de eftersträvar. Att jag önskar att vi också kunde jobba så där. Liksom, så vi har hela den rangen. Och då tycker jag att det du pratar om nu är en av de kanske viktigaste insikterna, för, åtminstone för mig, har varit att jag förstår att det där med feedbackkultur är en avgörande framgångsfaktor för att kunna få till speedback. För att kunna våga, det är väldigt jobbigt att öppna upp och visa sin lösning och få feedback på den, så att vi kollektivt kommer fram till att nu ska vi faktiskt ta ihjäl den här idén, för det gör ont på insidan. Och innan man har kommit dit, så men det är också väldigt förlösande, för då kan man gå vidare och komma och skapa resultaten. Så den är rätt viktig, att få till feedbackkulturen, tänker jag. Det är bara en tanke som jag får när du beskriver det här. Att den blir viktig, det blir liksom en mognadsfas på något sätt.
Alltså, definitivt. Alltså, jag tänker liksom, det är inte bara jobbigt att visa någonting. Det är ännu jobbigare att visa någonting som man känner är icke-färdig. Okay. Det är det vi pratar om. Ibland är det liksom en papper, men två skiss. När vi var på kontoret, vi hade någon som ritade på en papper. Vi hade övningar där våra UX-are frågade oss, om du skulle rita på pappret ett flöde, hur skulle du göra? Alltså, det är på den nivå vi pratar. Och definitivt det är jobbigt. Men jag tänker liksom nyckel där är exakt att liksom, det är inte att om någon alltså det är inte att det handlar inte att ticka eller inte ticka om. Mm. Man ska ge liksom någon konstruktiv och man ska se den som ett sätt att vi hjälps åt och att skapa en bättre slutprodukt för våra kunder. Mm. Alltså det är lite det som om jag måste säga liksom att den sitter verkligen i på Hemnets alltså Hemnets wall. Mm. Det sitter på väggarna, så det är också liksom en kultur som alltså jag säger det många gånger, jag är så tacksam, alltså vi har UX-are som är fantastiska. Och jag förstår verkligen, det finns vissa som man kanske, hoppas jag, lyssnar på den här och tänker okej, jag vill också göra den här. Men i mitt företag, det funkar inte på det här sättet. Mm. Och liksom mitt tips är, det går att liksom start small med sådana grejer. Alltså det behöver inte vara hela företaget, om ni kanske är ett team, man kan göra den internt med teamet och börja där. Liksom, där man kanske känner sig lite mer trygg. Mm. Och sådana grejer. Och det blir som alltid med produktutveckling, det är en resa. Alltså det är aldrig gjort och klappat och klart liksom, och sen går vi vidare, för vi alltid behöver lära oss. Mm.
Hoppfullt. Det är fantastiskt.
Snyggt.
Snyggt. Det är ju verkligen, och hur bygger man då den här feedbackkulturen? Det är ju någonting vi måste liksom djupa i mer med dig längre fram någon gång här, Francesca, för jag tycker verkligen att kan man få till det skiftet, det är ju också hur vi idag kommunicerar i våra liksom organisationer med våra liksom framgångar och traction, där man kanske istället borde ställa sig frågan, men vad har du för metoder och sätt att framgångsrikt liksom ta in feedback? Det är det som är intressant, för det är det som på något vis är också beviset på att man kan styra skutan i att möta de här behoven. Francesca, vi ska släppa dig, men vi skulle vilja ta ett snabbt varv in i framtiden. Du är ju här på en framtidspodd, så att jag är lite nyfiken att prata om Hemnet-upplevelsen 2030.
Åh, gud.
och det är inte vad det blir, utan det är vilken ni skapar. Om du får liksom fantisera fritt, helt utan ramar, vad har vi? Vad har vi för någonting?
Alltså en grej som jag tänker liksom, för oss, och det kopplas jättemycket tillbaka till det vi pratade, liksom konsumentbehov och förväntningar. Kommer att vara liksom helt annorlunda om 10 år. Alltså jag tänker liksom, det finns, vi ser liksom en trend kring digitalisering, alltså du vet digital homes, att man vill styra allt från sitt telefon, eller liksom det finns, vilket gör mig jätteglad, liksom en jätteintresse för liksom hela en, alltså sam, vad heter den, eco, alltså grön Hemnet. Så, alltså allt den där miljö, så det var ordet miljö.
Bra.
Alltså ibland, ni förstår i mitt huvud, ibland det går språk ihop och jag tappar ord, men bear with me. Så det jag tycker det blir en förväntan liksom, som kommer från andra industrier. För liksom man tänker liksom, vi kan inte tänka att liksom vi är Hemnet och den enda förväntan som konsument har på oss är kring bostäder. Jag tycker liksom kring användarupplevelse, vi kommer definitivt behöva tänka mycket, mycket större. Och en grej som vi ser liksom är allt som har att göra med personalisering. Eller man har en viss förväntan att du, speciellt Hemnet, vilket vi har lyxig position att våra användare är tro på oss. Liksom. Vi har en jättehög trovärdighet. Och vi arbetar jätteaktivt med det, då kan vi jag tror att det kommer finnas en förväntan, men ni som är experter i den, ni som är marknaden, alltså vad ska jag kolla på? Nu har vi varit liksom jättemycket liksom att du som användare, ni som har använt Hemnet, vet ungefär det som ni vill, när ni letar. Men det finns, jag tror att framtiden kommer bli mycket mer liksom att man förväntar sig en viss serverad upplevelse på en annat sätt.
Snabb reaktion där. Åtminstone, jag tror att vi började hålla med båda två, Andreas, åt det hållet att personalisering är väl en stor sån kraft som förändrar förväntan hos mig som användare i systemet. Om man tar den och vrider upp den liksom och ser hur långt kan vi dra den grejen då, då skulle det kunna vara så att mitt hem kontaktar er och försöker addera ett rum till för att den har uppfattat det behovet hos mig. Eller så här, Andreas, du far ju, du är aldrig på övervåningen, ska vi inte ta bort det liksom, och hyra ut den liksom? Kommer den idén leta sig till din idébräda, Francesca?
Alltså du tänker liksom lite Amazon-style, att de redan vet att du kommer få slut på schampo. Alltså vi redan vet att du kommer få barn och liksom vi skickar hem hantverkare. Så liksom det finns, ja, det är en spännande tanke. Alltså why not?
Ja. Nej, men jag tänker det öppnas upp för det där. Det var ju ett fult, eller det var ett knepigt uttag av idén om att Hemnet kan vara mer agent, som du var inne på, för mig, för den här viktiga, känslomässiga, höginvesterade saker som man gör då, att köpa och bo. Mm. Att det finns många fler värden som jag tänker man kan addera mer plattform där. Ja, men en sån sak som att den kan förstå mönster hos mig, för att jag tillåter Hemnet att göra det och därmed komma med den här rekommendationen att det här vore ett bra move liksom. Den vore kul att utforska. Den kanske ni redan har utforskat.
Jag tänker din hemtolk. Jag går också igång på de här idéerna med att du verkligen, när kommer vi till en punkt när jag inte längre behöver ha den här liksom sökverktygen, för att jag menar, utifrån hur jag liksom inspireras och vad jag fängslas av i de här objekten som mäklarna har lagt ut, så vet ju kanske då till slut Hemnet som plattform vad jag, och adderar man då tillsammans liksom mina frus behov och kanske våra barns, ja, men då borde ni titta på det här objektet i Säffle. Vi brukar ha Säffle som exempel i podden då. Vi tycker absolut inget ont om Säffle, vi gillar tvärtom Säffle. Men så kan det också vara, who knows, apropå personalisering tänker jag, om vi vrider volymen till max.
Jo, definitivt. Alltså jag tycker det, vi kommer, alltså den där spännande tankar och spännande spänningar, alltså vi kommer alltid att gå från liksom vad är som vi, hur kan vi göra mest nytta för konsument? För liksom i slutända, som jag sa, liksom vi ser vår roll som en del av bostadsmarknaden, och liksom om vi kan öka rörlighet av marknaden, till exempel, för vi rekommenderar dig någonting som du själv hade inte tänkt på. Nej. Det är definitivt liksom en spännande tanke.
Den jättesnabb reaktion. Och först kan jag säga, du hör att Andreas och jag vill vara med på ideation-mötena. Men den andra, det är ju, den jagar jag personligen själv hela tiden. Och det är ju det jag skulle kunna kalla plattformseffekt. För det uppstår ny kunskap ur plattformen. Den hade inte kunnat uppstå utan den. Den känns ju jätteintressant att fortsätta jobba med. För det kan vara sjukt värdefullt liksom, för mig som användare, tänker jag.
Definitivt.
Francesca, två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster som gästar The Digital 20s. Du ska få dem och vi tänker att vi rundar av med dem. Och den första lyder så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Åh gud. Nu ska jag komma med liksom den här The New Roaring 20s.
Exakt.
Gud, okej. Apropå språk. Nej, en grej som jag tänker att liksom om man kollar tillbaka, alltså nu om 10 år man kollar tillbaka, en grej som kommer hända tycker jag är liksom vi, alltså den här pandemin, men även innan, har ställt om lite. Jag ser att det finns jättestora liksom, movement, om man vill säga så. Att folk som vill engagera sig. Man tänker liksom allt från Black Lives Matter, eller liksom den här klimat, alltså Greta Thunberg, alltså allt den där. Alltså, jag tycker liksom att de här 10 åren, det kommer bli en mycket mer engagerade tider. När folk vill, speciellt liksom unga människor. Jag tycker det där här är ju verkligen uppfullt. Att liksom vi kommer vara mycket mer engagerade. Och liksom verkligen nu att vi kanske har mer tid. För vi behöver inte gå till kontoret 5 dagar i veckan. Liksom sätta vår tid för den som vi tycker är viktig. Så alltså jag är inte liksom en sån catchy the engaged 20s, I don't know, någonting, någonting sånt.
Det är hoppfullt. Tanken som jag får. Det vore ju magiskt om det blir den rubriken på det. En till fråga då. En till jabb. En framtidsjabb kallar vi det. Kommer vi referera till den här tiden som före någonting? Och i så fall före vad då?
Vi var inne lite på när vi pratade. Liksom, alltså, om jag tänker techvärlden. Alltså 10 år sedan. Det var lite början av alltså, App Store, lite början av Facebook och så. Mm. Och det var mycket liksom den Mark Zuckerberg move fast and break things. Jag tycker nu är vi på andra sidan. Vi är lite liksom, vi behöver tänka på konsekvenserna och göra medvetna val. Mm. Så på det tänker jag lite innan individualism. På något sätt. Liksom att man inte bara tänker på sig själv och går snabbt och skiter i konsekvenserna. Man behöver ta en helhetstanke på en annat sätt.
Mm. Jättebra. Mm. Två liksom väldigt optimistiska liksom framtidstankar här skulle jag vilja säga att du har i de avslutande frågorna. Och jag började hålla med. Jag hoppas verkligen. För makten som finns då, snabb reaktion, i när man är en aktör som Hemnet och andra stora, viktiga, nästan samhällsfunktioner, det är ju också att man tar helhetsansvar. Alltså att man ingår i ett större ting och man har påverkan på människor och då funkar inte move fast and break things. Då måste det vara någon form av sensibilitet i det också. Det är det jag tar från ditt span här då.
Gud, ja, alltså jag tänker är man stor behöver man också verkligen tänka och liksom behöver tänka på konsekvenserna. Mm. Annars kommer bli, alltså om man tänker Facebook, nu är det andra som tänker på deras alltså konsekvenser att de har gjort liksom. På något sätt vi behöver ta liksom helheten i omtanke helt enkelt.
Mm. Fina avslutande ord där, Francesca. Vi skulle vilja tacka först och främst ni som har lyssnat och Francesca. Mm. Tusen tack för att du delade dina insikter och filosofiska spaningar, ska jag vilja kalla det för.
Åh gud. Ja. Alltså säg inte så, jag får press. Alltså på mina axlar nu, de blev tunga filosofiska tankar. Men tack själv, det var jättekul.
Tack så mycket.
Tack så mycket.